Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik och har precis läst ut romanen Tjockdrottningen av Moa Herngren. Jag har skrattat och gråtit. Boken har berört mig på djupet. Och det är väl det man vill att en bra bok ska göra. Få en att känna hela registret av känslor. En bok som inte berör mig efter de första 20 sidorna lägger jag åt sidan. Jag har inte tid att slösa bort mitt liv på dåliga böcker. För det är så jag ser på kvalitet. Berör den mig eller inte? Ja, jag vet att det är ett ganska trubbigt instrument för att mäta kvalitet. Men det är ändå det enda redskap jag har för att kunna ta beslut om att jag ska lägga boken åt sidan eller fortsätta. Moa Herngren är född 1969. Hon är journalist, författare av både vuxenromaner och ungdomsböcker. Men har också skrivit manus till tv-serier som Bonusfamiljen, Svartsjön och Finaste familjen. Hon har varit tv-producent och 2017 var hon sommarvärd i P1. Nu ska hon få avslöja för mig hur man skriver en bok så att det inte går att sluta läsa. Att skriva så att jag som läsare vill följa med ända in i kaklet, krossa det med en stor slägga och se vad som finns på andra sidan. Välkommen till Utvik och böcker, Moa Herngren.
Tack snälla du, vilken fin introduktion.
Tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, men vi går pang på rödbetan som heter och säger, vad är det här tricket som får fånga läsaren så att den glömmer bort både mobilen och hellre stannar hemma en kväll istället för att gå ut med kompisarna? Eller är det många faktorer som samverkar?
Ja, det är det säkert. Jag är ju precis som du där, att jag känner att för mig är det viktigt att jag sugs in direkt i en berättelse, vare sig det är film eller bok eller TV eller vad det nu kan vara. Och därför tror jag också att jag vill liksom börja boken i någon form av actionscen. Eller i alla fall nyckelscen. Någonting som inte, liksom, jag är inte så mycket för långa beskrivningar. Utan att gå rakt in i händelseförloppet. Och sen behöver det inte alltid fortsätta därifrån. Det kan vara så att jag alltså en kraftfull actionscen och sen hoppar jag tillbaka till den senare. Men jag tänker att jag har ju, i och med att jag har jobbat mycket med tv och liksom dramaturgi och sådär, så jag tror att jag omedvetet har det där i mig lite att tänka i att locka in publiken i en berättelse. Och att det har hjälpt mig även i bokskrivandet mycket. Och så har det varit med de tidigare böckerna också, att jag liksom, att ofta är, till exempel min allra första bok Alltid bara bra tack öppnar ju en väldigt dramatisk scen på en, som mitt i ett, vad ska man säga, familjedrama. Som egentligen är bokens slut. Jag har gjort liknande, även min senaste ungdomsroman öppnar med liksom en actionscen från senare. Så att jag tror också att jag tänker mycket liksom, för mig är det viktigt att skriva underhållning. Alltså det är mycket som är viktigt för mig när jag skriver bok, inte bara det sådär att jag krasst tänker att jag ska underhålla såklart, men jag tycker att det ska vara en del av läsupplevelsen. Mm. Att det ska vara som spännande att man ska, och jag älskar själv sådana böcker där jag sugs in och glömmer omvärlden.
Mm. Jag tycker att din bok här i Tjockdrottningen har en otroligt stark början, som är så långt från action man kan komma egentligen, men den sätter fingret på vad det handlar om i livet. Alltså att bli på något vis, att bli sedd och bekräftad, och att man gör allt för att slippa ensamheten.
Mm.
Ska du berätta, lite om, det handlar ju också om vem Tjockdrottningen är.
Mm. Ja, det är Annie då som är med i den här första scenen. Annie som är bokens huvudkaraktär, som väger över 200 kilo och som bor ensam och väldigt isolerad i en liten lägenhet i Årsta söder om Stockholm. Och vi får möta henne, hon sitter liksom ihopkurad i den här lilla lägenheten och dricker en kopp te. Och kollar Facebook och Instagram på mobilen. Och det är ju på något sätt hennes egentligen enda kontakt med omvärlden, där hon ser alla andra leva sina liv. Och hon då tvekar om över huruvida hon ska våga lägga ut en bild på den här mysiga tekoppen. Mm. Liksom. Hon tycker ändå det här kan hon känna är, det är någonting som ingen annan kan hacka ner på, att hon är för tjock eller att hon inte har någon kille eller några barn, utan det är bara en mysig bild då. Mm. Och att hon vill liksom, jag har också det här. Mm. Men hon är ändå rädd då för huruvida hon ska få den här bekräftelsen som hon så himla gärna vill ha och behöver. Mm. Och för mig är det här med sociala medier så spännande, och det finns en hel del av det i boken, men det är ju den här parallella verkligheten som vi lever i. och den här bekräftelsen som på något sätt har blivit en stor del av våra liv.
Men jag är ju själv likadan. Om jag,
ja,
om jag lägger ut ett avsnitt av Utvik och böcker läggs ut, och alltså, ja, har man inte fått 10-15 likes inom några sekunder, alltså, vad är det som är fel? Jag menar, jag är helt passé, de hatar min röst, jag är helt värdelös.
Men det kommer någon annan så här.
Och sen helt plötsligt att jag har fått ett like still, och då är det från min fru.
Ja, det räknas inte.
Nej, det räknas inte. Så jag vet precis hur Annie känner.
Ja, och jag känner ju likadant själv så där. Ja, nej men... Ha, är det ingen som gillar mig idag nu då? Sådär. Och ha nu och den här som jag tror många liksom, det blir ju nästan lite ett beroende sådär. Oj vad många likes liksom. Och sen på någonting annat så får man kanske inte lika många, men jag tycker det är spännande, för det är ju en social kontakt samtidigt som det inte alls är det.
Men för Annie handlar det ju om att kanske komma upp i 1, 2 eller 3 likes.
Alltså ja, att få en,
att få någon ute i universum som bryr sig om hennes rykande tekopp.
Ja, exakt.
Och där har du ju redan liksom ett anslag av en fruktansvärd ensamhet.
Mm.
Och samtidigt en ångest över att vara så väldigt tjock.
Mm.
Och orörlig, inte vilja ta sig ut. Hon är rädd för folks blickar och sådär.
Mm. Ja, men precis. Och det var ju på något sätt, det var väl den bilden som jag ville måla väldigt tydligt för läsaren. Det här är Annies universum.
Mm.
Och det var det jag ville presentera på ett ganska brutalt sätt.
Du, i motsats till Annie här då, så finns det ett par stycken i boken, men en av dem är Johanna Broman. Ska du berätta lite om henne också?
Ja, Johanna Broman är då programledare på den här stora tv-kanalen där Annie så småningom kommer att medverka i ett tv-program. Och Johanna har motsatt problem till Annie då. Hon äter ingenting, utan är liksom snarare åt det anorektiska hållet. Hon kämpar på i karriären. Hon har gjort lite tv-program typ Postkodsmiljonären, varit sidekick, lite sådana där grejer, men drömmer om att bli, att få ha liksom, jag tror hon drömmer om att bli en Carina Berg eller en få ett reseprogram eller och göra vad hon vill eller och ha samma cred som Christian Luuk eller på den nivån. Och med alla medel hon kan då försöker hon på något sätt kickstarta sin karriär, vilket inte går så bra för henne.
Det är en ganska cynisk värld du skildrar med Annie då, som blir inbjuden av att vara med i en dokusåpa som heter Du är vad du väger. Och där finns det ju en manlig tv-producent som ska producera den här såpan. Du har ju jobbat inom
Jarmo.
Du har jobbat inom tv-världen. Hur autentisk är han, Jarmo?
Ja, du. Han är nog ganska autentisk, skulle jag säga. Jag tycker att allting i boken egentligen är ganska autentiskt skrivet. Jag har ju, som du säger, jag har jobbat i den här världen sedan början av 90-talet när Stenbeck startade TV3. Liksom. Så att, jag har varit med på hela den här dokusåparesan. Men jag tänker att i svallvågen av MeToo så är det kanske ingen som är förvånad heller över den här cynismen. Det är lite kul när jag pratar om den här boken, för det finns ett före MeToo där folk var nästan, men så här hemskt kan det väl inte vara? Och sen ett efter där de jag pratar mer är, jaha, inte lika förvånade. Men så det är klart att det är mycket hämtat ur det jag upplevt, men som alltid med en bok så är det ju också hittepå och fabulerat. Jag har försökt att skildra en verklighetstrogen värld, det har jag ju absolut.
För jag tänker att Annie, hon väger så väldigt mycket och har så inga vänner, är fruktansvärt ensam och har en ångest som går att ta på. Och hon blir inbjuden att vara med i den här såpan som Johanna Broman inte egentligen vill leda, när den heter Du är vad du väger. Och ändå så blir hon ju indragen i detta. Annie blir indragen och Johanna får leda den. Men det blir också lite sånt där att ju tjockare det är, desto bättre. Alltså att en slags grotesk tv.
Ja, precis.
Det tycker jag, eller det är väl det som känns cyniskt.
Liksom. Ja, men exakt. Och det är ju, på ett sätt är det ju väldigt cyniskt. Men det är heller inte så konstigt att det är så, för att jag tänker när dokusåpan exploderade i samband med Robinson, där någonstans 90-talet. De första dokusåparna var ju, eller reality-serierna, det fanns en serie som hette Rosa bussarna, även om du kommer ihåg den, som gick på SVT, som var ett fullständigt magplask för att man lät helt vanliga människor åka till Afrika och följa dem på de här bussarna. Men man kastade dem inte. Så blev det supertråkigt tv.
Du menar, det fanns inga spännande
personligheter där? Nej, det gjorde det kanske, men tv-branschen hade ju inte lärt sig verktygen. Och sen insåg man ju att man måste arbeta på samma sätt som med vilken typ av underhållning eller dramatik som helst. Man behöver kasta karaktärer, man behöver försätta de här människorna i situationer. Vi måste veta vad vill vi ha ut av det här. Så att det gjorde ju också att man, tror jag, tänkte väldigt mycket i karaktärer. Att det blir ju så här, Farmen Kristina och Färjan Håkan och
Naken
Janne. De blir ju karaktärer. Vart tog han vägen? Jag saknar dig. Men verkligen, det finns ju ett fantastiskt register av människor som har medverkat i de här serierna.
Jag tippar ner honom i huvudet igen.
Ja, och nej. Nej, men så jag tänker att det inte är så konstigt egentligen att det blir så här. För att det är ju på något sätt, man måste ju tänka lite så. Hur blir det här bra tv? Jo, om vi kan få in någon som är supertjock som går ner. Det blir ju väldigt cyniska. Det blir
du menar, det är inte så cyniskt egentligen?
Jo, bara, jag menar egentligen inget sådär. Jo, det är cyniskt. Jag tror bara att som det mesta så finns det en förklaring till. Jag har fått en del kommentarer. De här människorna är ondskefulla eller de här svinen. Och liksom, jag tror att de är ju väldigt, som jag ser det, mänskliga i sina försök att de försöker ju skapa någonting rätt eller fel, men göra ett så bra tv-program som möjligt i deras ögon. Så kan man ju säga att det är fel på hela branschen, eller vad håller vi på med, varför tittar vi på det här och liksom,
Sveriges fetaste hundar och...
Ja, precis. Jo, men det är väl lite lustigt och det är bra program i det. Nej, men det är ju... det här gick ju samtidigt. Hade ju faktiskt Biggest Loser, VIP hade ju premiär samtidigt med boken av en slump helt och hållet. Men vi tittar ju på de här programmen och sådär. Och det är ju någonstans är det ju någonting som gör att vi gör det, så att säga. Så att, men visst är det, och det är väl det som jag försöker lite komma åt i den här boken också. Vad händer med de här människorna som jobbar i den här världen när man dras in i att försöka producera en så bra dokusåpa som möjligt på bekostnad av kanske sin egen moral eller sin egen medmänsklighet eller sådana saker?
Jag tänkte att du skulle få läsa ett stycke här om en tjej som heter Camilla som är... ja, det är hon som helt enkelt värvar deltagarna till... den här dokusåpan.
Ja.
Ja, och ja, du ska läsa ett stycke här i boken om hur Camilla ser på sig själv.
Mm. Varje produktion och varje program var en liten tv-bebis som hon måste ta hand om och vårda med all ömhet hon kunde uppbåda. Hon var bra på det och det visste hon. Hade hand med deltagare, var en fena på att skriva manus och att strukturera upp program. Men hennes allra starkaste gren var att bonda med programledare. Precis som Jarmo gjorde hon dem till sina privata små vänner. De umgicks över middagar, på semestrar och på stora tillställningar. Hon lyssnade på dem som hon var deras psykolog och de kunde gråta ut hos henne vilken tid på dygnet som helst. Det var aldrig för sent eller för tidigt att ringa Camilla. Skvallertidningarna skulle döda för de hemligheter som hon bar med sig. Men det var just därför kändisarna anförtrodde sig till henne. Hon skulle aldrig yppa ett endaste ord till en levande själ. Ibland var hon äcklad över sig själv. Över att hon agerade bästis med människor som hon tyckte genuint illa om. Men det var en viktig del av hennes jobb. Att få dem att känna sig trygga och älskade. Det var det hon fick betalt för. Ibland kändes det som hon hade gått vilse i sig själv.
Mm. Ja. Vad tänker du om stycket själv när du läser det så här?
Ja, jag tänker att ja, det är ju sorgligt. Ett väldigt sorgligt stycke. Mm. En människa som på något sätt har vad ska man säga, gett upp så mycket av sig själv och för att uppnå någonting som hon egentligen inte står för. Hon har liksom...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så det, och det är det jag tänkte på, det jag sa innan här, att jag tror att det som jag tänkt på mycket är vad gör det med de här människorna som jobbar i den här branschen, att att då kanske vad ska man säga, göra om sig själva eller förställa sig själva så pass mycket så att de till slut inte vet vilka de är, tänker jag.
Jag tror att det är till, eller att det får oss alla att känna efter lite om man verkligen gör det livet som man är ämnad för, om man nu kan säga så lite så här existentiellt. Att ska jag slösa bort 30 år av mitt liv på ett jobb som jag måste förställa mig? Och varför går jag inte ner 10 000 i lön och jobbar på förskola istället och gör en insats? Jag tror att du har hittat liksom, det är väldigt en viktig problematik i nästan alla människors liv.
Ja, och jag tror ju att det är... Nu råkar det här då vara tv-branschen, men precis som du säger så skulle det kunna vara en, liksom, vad vet jag, en mäklare eller någon som jobbar med pengar på bank eller ja, egentligen politiker eller vilket annat yrke som helst där man känner att man på något sätt gör våld på sig själv för att leverera. Och jag tror också att som Camilla, som jag har sett henne väldigt mycket, hon är ju en duktig flicka. Och hennes, när hon har fått en uppgift, då ska hon göra den. Som jag tror att många av oss är, duktiga pojkar eller duktiga flickor som ska göra ett bra jobb. Och i det krävs att hon gör vissa offer liksom, för att kunna leverera till sin chef då, producenten Jarmo, och till tv-kanalen, och för att liksom få guldstjärna. Och precis som du var inne på, så jag tror att jag vet att jag själv brottas med, och jag tror många andra gör det, att de här moraliska, de här inre dilemman som man har, vänta nu, vad gör jag nu, och är det verkligen jag, och ja, är det värt det?
Ja, jag berättade för dig att jag försökte vara lite cynisk med mig själv och tänkte att jag har läst så himla mycket mindre bra deckare, kan jag säga. Det är diplomatiskt, eller värdelösa kan jag säga på ett annat sätt. Och att jag själv skulle försöka skriva en kriminalroman. Men jag bottnade aldrig i själva historien och i personerna. Och jag skrev i 2,5 år.
Uthålligt ändå?
Ja, det var väldigt uthålligt. Ja, ju sämre det var, desto bättre. Men mer var ju tvungen att jobba. Men det gick helt åt pipan. Sen började jag skriva på en bok som jag visste att jag inte kunde tjäna några pengar på alls. Och nu är den färdig.
Ja.
Så att liksom... Ja, men jag var lite för cynisk mot mig själv, och det är konstigt att det behövde vara 50 år innan jag liksom fattade att lägg ner det där. Det kommer aldrig gå på.
Nej, men jag kan säga att jag har brottats med samma när det gäller liksom böcker. Jag tänker att jag borde skriva något mer, liksom, något som lite mer, lite gladare eller något, kanske någon sån här erotiskt eller liksom så här, någonting som kommer bara sälja som fan liksom. Men ja, allt möjligt, men jag tror att ska man skriva en bok, alltså det måste verkligen brinna där inne igen, för att man måste ha glöden för det är sånt enormt projekt, så att det går liksom inte, i alla fall inte för mig. Jag är ganska imponerad av de som verkar kunna bara kör iväg liksom en bok sådär, som att det är så lite fabrikskänsla. Men det kanske...
Jo, jag har träffat sådana författare som säger att de ska skriva 10 deckare i samma serie. Och de är uppe på deckare nummer 5 och de är uttröttade redan. Jag har bara 5 kvar, säger de. Och det är alltså 5 gånger 350 eller 400 sidor. Och då räknar de med 5 år till. Men jag skulle inte... Aj. Efter mitt misslyckande med den här kriminalrådgången kommer jag aldrig med att jobba så. Möjligtvis en pekbok kanske. Ja. Ingen text.
Ja, okay. Bra idé.
Men du, jag tänker på... Vi ska bara ta lite till om de här kvinnorna här som är så intressanta. Jag tänker på nästan alla de här, eller det gäller ju alla människor i din bok faktiskt. De har den här inre dömande rösten som hela tiden talar om för dem att på något vis att, eller en röst som säger att du är på rätt väg. Men sen har de en ännu starkare röst som de hela tiden motar bort då. Med mat eller inte med mat. Eller med att köpa shoppa och sånt där. Som talar om för dem du är på fel väg. Eller gud vad kass du är. Du är helt värdelös på detta. Hur mycket har du tänkt på det när du har skrivit? Alltså den här, har du haft den här egna inre dömande rösten som utgångspunkt?
Ja, absolut. Absolut. Jättemycket. Både den inre dömande rösten är ju typ min värsta fiende på daglig basis. Kan jag väl säga. Det är som det är ett under att jag ens får en bok skriven, tycker jag. Eller skriver något. Som hatar det jag skriver 80% av tiden nästan, vilket ju då låter märkligt att jag ändå gör det här, men jag tror att det är på gott och på ont faktiskt. Jag tror att någonstans så är det väldigt sunt att ha en viss dos av självkritik, bara den inte tar över så att man blir helt handlingsförlamad. Och då måste man ju bryta sig loss ur det där. Samtidigt som jag tror också att det är kanske det som gör att man inte ger sig om man fortsätter och fila och kämpa med liksom texten och det man vill ha sagt. Men ja, det är absolut min största fiende. Men inte bara när det gäller skrivandet utan i alla möjliga situationer.
Det dyker upp.
Ja. Det är som det är liksom verkligen som jag vet inte vad man ska ställa det som en ytterligare inre dimension av en väldigt obehaglig person som ständigt kritiserar inte minst min kropp. Det är också mycket av det här kroppsuppfattningstemat och som har suttit där inne och dömt mig och min kropp sedan jag var liten i princip. Men jag tycker att Och jag skulle bli förvånad om inte de flesta människor har någon form av inre kamp mellan de här. Det kan ju vara fler personer också. I alla fall är det för mig.
Så är det 10.
Ja, exakt.
Fler än en.
Ja, precis. Och eller så säger alla möjliga jobbiga saker. Men jag tänker också, det för mig har det varit så mycket. Jag tror att det gäller alla mina böcker. Att jag tycker de här. Den här inre kampen är så väldigt intressant. Vare sig gäller en dragkamp om ska jag ta den där kakan eller inte. Eller att jag är inte vattenvärd, ingen älskar mig. Eller jag kommer aldrig klara det här jobbet eller kunna skriva den här boken. Men också den här inre kampen, lite som vi var inne på förut. Men hur man beter sig. Vad man ska göra. Ska jag vara kvar i den här relationen? eller, alltså det är ju ett, i alla fall för mig är det ett ständigt kakafoni där inne. Med en massa dilemman och också det här tycker jag, vem man visar upp att man är utåt och vem som bubblar under ytan. Det är ju väldigt mycket tema i mina böcker, den här dubbelheten att visa upp en fasad och dölja någonting under ytan. Och ska man våga? Och hur mycket ska man våga visa upp av den andra? Det här som är kanske en annan del av en själv. Så det har ju också... Jag tycker att det är väldigt spännande att skriva om. För det är ju inte heller som de här karaktärerna till exempel... är ju inte alltid själva medvetna heller om de här olika rösterna som pågår eller de här dragkamperna som pågår. Och det är ju också intressant tycker jag att man kan ha ett viss mått av självanalys och tänka så här, jag borde kanske inte köpa de där skorna för att jag ligger lite halvback på kontot redan. Men sen har man en annan då förhandlare, nummer två, som kommer med massa bra argument och som övertalar en.
Ja, förhandlare nummer två. Verkligen. Det är han eller hon som är så skicklig.
Ja, så otroligt bra förhandlare som kommer med jättebra argument som man liksom köper rakt av för att man, ja. Men ja, det mänskliga psyket liksom är ju väldigt spännande att grotta i liksom.
Det är det. Du, att, om vi går in på lite det här, jag sa i min inledning lite grann att jag hade både fått tårar i ögonen och skrattat. Och de gångerna jag skrattar när jag läser böcker så är det nästan alltid när det just handlar om svåra saker. När huvudpersonen bottnar i någon, huvudpersonen har ett problem som bottnar i någonting som jag bryr mig om. I det här fallet med Annie med sin ensamhet. Alltså ensamheten tar koll på så helvete så mycket människor i Sverige. Ja. Och, men då tänker jag så här, hur lär man sig att skriva humoristiskt? Och vad är det som är humoristiskt? Alltså hur tänker du när du lägger upp en scen? För att när man går igenom till exempel Camilla så ser man ju att de olika personerna, att de, när de förhandlar så mycket med sig själv med de olika förhandlarna, så är det ju väldigt kul. För man känner igen sig, jag känner igen mig väldigt mycket. Och hur tänker du där?
Jag tycker att humor ofta ligger mycket i de här just vardagliga, tragikomiska igenkänningselementen. De här kanske lite patetiska sakerna som vi människor håller på med. Våra knäppheter. Så jag tror inte så mycket på att det ska vara en sån här stor, fet humoristisk payoff nödvändigtvis. Mm. Mm. Utan mera... ja, mera det här att ringa in... liksom, jag tror mycket på att ringa in tragedin i de här vardagssakerna som man vet liksom... som man själv... ja, kan känna igen sig. Jag tycker det är så himla svårt att liksom ge ett recept på det så där.
Jag bara tänker på när
Johanna
ligger hemma i en lägenhet i på Östermalm i Stockholm, finare stadsdelen. Mm. Och så ser hon en spricka i färgen vid strukturen. Mm. Och det där anar man ju ganska tidigt att den här sprickan kommer för henne att bara bli större och större. Och även om den inte blir det, alltså egentligen, så kommer hon att känna att snart ramlar hela taket ner över mig.
Ja, precis.
Och det där känner man ju att nu börjar någonting krackelera inuti henne.
Ja,
och hon
sitter och funderar mer på hur hon ska spackla över den där och ska råd med hantverkare och sådär.
Ja.
Ja, men jag tror, precis. Ja, men det är mycket liksom, tror på mycket liksom försöka hitta roliga detaljer. Och jag själv skrattar liksom inte så mycket åt, vad ska man säga... Benny Hill eller, eller ordvitsar, utan jag tror att jag skrattar mer åt den svarta humorn, där man ser det mänskliga bråddjupet öppna sig och man känner så här, att det ligger liksom lite för nära en själv, så att man nästan sätter skrattet i halsen. Liksom. Gärna lite liksom, den typen av... Och så har vi ju jobbat mycket när vi skriver Bonusfamiljen också, tv-serien. Där är det ju också mycket sådär egentligen vardagskomik, igenkänning i situationer. Och mycket tycker jag också det här med misslyckande är ju på något sätt en väldigt tacksam källa till humor också. Att våga liksom blotta de delarna. Jag tror att
det är ganska kul när man själv känner att jag är lite korkad, men den här människan
är ännu precis, och det är ganska befriande att få, ja, man tänker som, om man tänker som både karaktärerna i min bok, både Annie och Camilla och Jarmo, de är ju liksom ganska sorgliga figurer på något sätt. Och att det också finns något liksom tragikomiskt i det. Men också till exempel Martin i Bonusfamiljen är ju en ganska så här bitter skilsmässofigur som är dragen ganska långt liksom. Men också där att man kan känna igen, tror jag, fula drag hos sig själv.
Mm.
Eller korkade saker man har gjort i stundens hetta liksom. Mm. Att det är där någonstans vi skrattar, tror jag, i den klyftan där mellan det liksom absolut mörkaste och oss själva, vår egen sanning. Och sen är det ju också, tror jag, lättare att skratta åt saker när man själv har lite distans till det. Det vet man ju själv med så jobbiga perioder, att det är liksom lättare att skratta åt sin skilsmässa nu, 8 år senare, än vad det var då. Eller liksom knäppa grejer som händer. Liksom. Och just det här... Ja.
Hur mycket plockar du in av ditt eget, vad ska man säga, privatliv? Utan att, om du inte behöver avslöja för mycket. Är det en källa att du, som
ja,
det ser
ut? Jag tror jag plockar in mycket av mig själv i nästan allt jag gör faktiskt. På något sätt. Sen har jag väldigt svårt att säga exakt vad det är, för ibland så är det ju som, det kan ju vara någonting som hänt väldigt långt tillbaka i tiden som jag plockar upp, ja, den här kan jag använda nu och målar den i en liten annan färg och knappt är medveten om det själv. Eller att det är saker som jag tänker att så måste väl också skådespelare kanske jobba lite, att man är liksom in och gräver i mörka rum i sitt eget liksom psyke. Och precis som som man säger, hur skulle man resonera om man var i den här situationen, och försöker liksom sätta sig in i de känslorna, och kanske någonting som man har varit i närheten av någonting, eller om man är deckarförfattare och ska mörda någon, så så kan ju ja, men det är, men bonusfamiljen där, tror jag vi alla som har skrivit den har ju liksom alla levt i bonusfamilj och hämtat från våra egna liv, och sen har vi liksom skakat om det i en stor burk och liksom sprutat ut det.
Sen finns ju den här boken Fältguide för bonusfamiljen också. Det står att det är en peppande och lösningsorienterad handbok med överlevnadskit för den nya familjen.
Och det låter ju bra.
Det låter fantastiskt. Alltså jag, det var inte jag som har skrivit den här. Det är någon slags försäljningstext.
Ja, det måste vara en försäljningschef som har skrivit det.
Jag tycker det var alldeles lysande. Ja, jag köpte det på en gång.
Ja, det är bra. Ja, men det var väl lite tanken.
Ja, men det finns ju två bara under. Det finns ju några frågor som den här fältguiden ska svara på. Och då tänkte jag bara en sån här fråga. Vad ska man tänka på när man flyttar ihop och har två olika familjer? Alltså jag skulle bara, jag skulle kunna bäva för att flytta ihop mina två tjejer, en som är 14 och en som är 10, tillsammans med två vilda grabbar i en familj plus hund.
Ja. Och det ändå gör folk det.
Ja.
Det är ju det, vad tänk vad förälskelse kan göra. Nej, men det är ju, jag tror att en av de största liksom fallgroparna som många gör när de flyttar ihop med, startar upp en bonusfamilj, är ju att man försöker starta en ny kärnfamilj.
Ja.
Att man tänker att man ska lyckas med den här kärnfamiljen som man lyckades med, eller misslyckades med.
Mm.
Och att man måste på något sätt göra sig väldigt, väldigt medveten om att bonusfamilj är något helt annat. Och fungerar inte och ser inte ut. Det är som ett helt annat väsen än en bonusfamilj. Och ju mer man lär sig om vad en bonusfamilj är och hur den verkligheten fungerar, desto bättre chans tror jag att man har att lyckas. Jag gjorde då inte det. Mm. Utan trodde att jag skulle skapa en ny kärnfamilj.
Mm.
Vilket så här i efterhand kan jag inte förstå hur jag kunde vara så korkad. Mm. Men jag tror många gör det. För när man blir förälskad, man träffar, man tycker nu har jag äntligen hittat rätt person här. Och nu ska vi liksom fixa det här som inte jag klarade förra gången. Och att vi har det där väldigt starkt inbyggt i oss. Men hela konstruktionen för en bonusfamilj är ju att egentligen är bara två personer som älskar varandra.
Mm.
Och de andra ska då på något sätt försöka samsas under det här samma tak, så att liksom dra ner förväntningarna rejält och försökt liksom verklighetsanpassa dem. Och jag har ju, liksom, finns ju många grejer man kan göra, men en sak som jag i alla fall har gjort som hjälpte mig väldigt mycket, det var att försöka se på bonusfamiljen mer som en flock.
Mm.
Som vi liksom gjorde för massa hundra år sedan.
Mm.
Att vi är en flock och vi behöver inte älska varandra. Men vi hör ihop och vi försöker liksom få det här att... vi hör ihop på något sätt. Vi behöver kanske inte alltid bo ihop. Vi behöver inte alltid åka på semester ihop och sådär. Men att man ändå kan känna sig som en enhet. Men inte på det här klassiska mamma-pappa-barn-sättet.
Mm.
Utan mer liksom spretigt, där det finns väldigt massa olika viljor och så.
Men om man läser den här fältguiden så kanske man slipper misslyckas den första gången.
Ja, det är ju min förhoppning. Det var ju därför jag skrev den, för att försöka liksom, dels mina egna erfarenheter delar jag med mig av väldigt mycket. Men jag kände ju när jag stod där igen hos familjeterapeuten och allting höll på att braka samman för andra gången. Jag tänkte, det måste ju finnas någon slags vägledning här. Och fanns väldigt, väldigt lite skrivet. Så att den här är ju liksom, jag har intervjuat 7 olika experter. Allt ifrån Jesper Juhl, Per Naroskin, Malin Bergström. Och en liksom väldigt drös med vanliga bonusfamiljer som har gått igenom det här då.
Mm.
Och sen har jag liksom tankat dem på deras erfarenheter. Och så har jag kokat ner allt det här till liksom tips och verktyg och från väldigt många olika infallsvinklar. För jag tror inte att det finns ett sätt eller en metod, utan att det finns massor med olika sätt att göra det här på. Så att min tanke med den här boken är, här har du en jävla massa verktyg. Testa någon av de här. Mm. Eller du kanske, när du kollar på de här verktygen, kanske du kommer på något eget supersmart verktyg som du kan sätta ihop. Mm. Men ändå någon så här, det är ju också fältguide ute i fält. Mm. Ja, ta den här kompassen och försök att hitta rätt. Mm. Så att, och jag är ju liksom burmar ju för bonusfamiljen och tror på den och tycker att det är en väldigt härlig konstruktion. Jag tror bara att vi behöver lära oss tänka om och inte utgå från kärnfamiljskonstruktionen som bara blir liksom en väldigt tung boja.
Jag måste ju då, när nu är en fältgrej och så måste jag ju ta upp två frågor som finns i boken här, som i alla fall jag är jättesugen på.
Ja.
Hur hanterar man svartsjuka och jobbiga ex?
Ja, det är ju...
Jag visste att det skulle vara så.
Köp boken. Ja, men det är ju verkligen två av mina favoritfrågor också. Eftersom de är de mest tabubelagda frågorna nästan. Och de som är svårast att prata om. Och det finns ju lika många sätt att hantera det här nästan som det finns ex och svartsjuka. För det finns så väldigt många... Den här svartsjukan kan ju gå liksom mellan bonusbarn, från bonusbarn till...
Alla kan vara svartsjuka.
Alla kan vara svartsjuka på varandra egentligen. Men det jag lärde mig är att det finns ett gäng övningar liksom, som man kan ta till. Men jag kan väl säga... Ett råd är ju att det är väldigt mänskligt att vara, liksom känna de här svartsjuka känslorna, till exempel på ett barn. Och att man på något sätt måste lära sig att ta ett kliv tillbaka när det händer. Och erkänna, jag känner mig som en 4-åring just nu fast jag är 40 år. Och det är okej, men agera inte på det liksom. Och sen har jag hittat då lite olika sätt att dels lära känna mig själv på varför känner jag den här svartsjukan. Vad handlar den om egentligen? I mitt fall till exempel, då, för att ta ett exempel på en svartsjuk situation var... För när jag träffade min man, han hade två ganska små barn och min son hade precis blivit tonåring. Så att han försvann liksom ut på... helgerna med kompisar när vi skulle ha fredagsmys, så satt jag där ensam och min nya man då och hans två barn, de satt i en lite mysig pappabubbla där och jag kände mig jätte liksom utanför. Så att bara att förstå så här, vad handlar det här om egentligen, är liksom en hjälp på vägen. Och att prata med sin partner om varför känner jag så här, i vilka situationer känner jag så här, och vad kan jag, istället för att då kanske bli sur och bete mig konstigt, vad kan jag testa för annan beteende i den här situationen? Så att jag har lite sån här, det är nästan för svårt för att dra, för det är så omfattande ämne. Men i grunden skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att lära känna sig själv. Och det är det som jag tycker är väldigt häftigt också med, om man fattar den grejen, så är ju bonusfamilj den bästa möjligheten för personlig utveckling.
Det låter också som att man verkligen måste våga och titta in i sig själv.
Ja, det
eller
är ju det.
Eller ha väldigt bra snack med sin partner, alternativt med vänner och sånt där. Att man vågar ta den här,
ja,
lite fighten med de här demonerna som man
faktiskt
har. Dömande rösterna och sin egen svartsjuka och avundsjuka.
Precis, för jag tror att många inte ens vågar kanske erkänna att... Va? Jag är inte svartsjuk liksom. Jag är faktiskt sur för det här. Det handlar inte alls om min svartsjuka, utan så börjar man bråka om någonting annat istället.
När
jag
faktiskt... har inte gjort det.
Fast det är svartsjukan som ligger där.
Ja, visst.
Och med exen kan jag bara säga lite liksom snabbt att jag tror att det är ju så många faser. Först liksom den första fasen som ofta är mest infekterad. Och återigen, där finns det också, jag har liksom en harang med olika övningar och råd. Men jag tror på något sätt ändå, det låter väldigt PK och kanske tråkigt råd. Men det viktigaste är ändå acceptans och tid. att liksom, jag tror att vad många gör när de går in i bonusfamiljer så här. Jag får bonusbarn på köpet. Det är ungefär det man har tänkt sig.
Mm.
Men man har inte tänkt sig att min mans ex, nya snubbes ex, kommer att ha åsikter på vårt semesterschema.
Kanske till och med dyker upp på julafton.
Ja, det har du inte alls tänkt. Mm. Så att på något sätt handlar det så här, du måste, ska du ge dig in i det här så måste du kapitulera för att du bjuder in, att du får en väldig massa människor på köpet. Mm. Så att ju snabbare du kapitulerar för det och accepterar att du behöver inte ens gilla det, men så här ser det ut, så är det ju mycket vunnet. Och sen tror jag väldigt mycket på att bonusfamiljen behöver tid. Är det brinnande liksom krig och man ligger i varsin skyttegrav, så är det klart att det är jobbigt. Men det går ju över om man inte är fullständigt dum i huvudet och fortsätter kriga. Det gäller bara att liksom... Det handlar mycket om, tror jag, att känslor måste lägga sig. Men att återigen, som vi var inne på här tidigare, att man måste titta lite på sig själv också.
Mm.
Varför blir jag så irriterad på det här exet? Det kanske inte bara handlar om att exet är en stor idiot. Mm. Det kanske handlar lite om en själv också. Och hur man förhåller sig till det här exet. Och vad man har för krav eller förväntningar. Så att, väldigt tråkigt. Jag tror det handlar liksom om att en viktig nyckel är liksom att bjuda till lite och öppna upp, och då kommer mycket på köpet. Men det kan vara svårt att göra liksom i de första åren. Och en sak som jag brukar säga när liksom ute och snackar om de här med bonusfamiljer är att man säger att bonusfamiljen brukar ta 5 år att sätta sig.
Mm.
Och i vårt fall tog det 8. Och det ger kanske lite perspektiv på hur lång den här resan är. Och efteråt, så här, förra veckan var jag pratade i Järfälla, och då kom det fram någon så här, jaha, för vi, jag trodde typ 3 månader liksom, eller ett år borde räcka. Eller, det är som, man måste sätta det i ett mycket, mycket längre perspektiv och ha tålamod. Men det kan bli jättebra, det kan bli hur bra som helst, men det kommer med största sannolikhet inte bli som man själv har tänkt sig.
Du, innan vi, det var jättemysigt att höra dig berätta om bonusfamiljen här, men innan vi slutar här så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka snabbt till tjockdrottningen här och tala lite om responsen du har fått från läsarna och när du har varit ute och pratat med den. För att är det någonting vi diskuterar i samhället så är det ju att bli sedd, bekräftad, ensamhet, men också vikten. Mm. Alla pratar om sin vikt, antingen den är för liten, men de flesta tycker ju att den är alldeles för stor, eller för hög, eller man är för tjock.
Precis. Ja, men där har jag verkligen mött väldigt mycket igenkänning när det gäller det här med kroppsuppfattning. Många som kommer fram efteråt och pratar antingen om sig själva eller sådana som anhöriga eller vänner, en frustration över hur smal den här kroppsnormen är, bokstavligen talat, att en längtan efter att den ska liksom breddas, och det har ju jag själv känt. Alltså, den här boken är ju skriven i någon form av braseri också, och en stor frustration över att den här kroppsnormen är så oerhört snäv. Och både jag själv och min son har liksom brottats med den här kroppsnormen. Så att jag har liksom varit mamma till ett barn som har utsatts i allt ifrån liksom skolsköterskans kommentarer till klasskompisar. Och liksom, så att det är en enorm frustration över det. Och jag tycker mig ändå se tecken på att det håller på att bli bättre. Jag tycker att det finns en liksom... en yngre generation som verkar känna sig friare i sina kroppar. Det är ju mycket den här kroppsaktivismen med bland annat Stina Wolter och många fler som vågar lägga ut bilder på sig själva. Så jag tror sakta men säkert att vi håller på kanske förändra synen på det.
Det skulle vara glädjande kanske.
Ja, för jag tycker jag med. Men ni är fortfarande väldigt liksom cementerad ju. Mm. Att vi döms utifrån den. Och det är det Annie är så liksom också brottas med. När hon, hon är ju med i den här bantningssåpan, du är vad du väger och mer eller mindre manipuleras in i den.
Mm.
Och genomgår en väldigt stor kroppsförändring. Och just det här som hon upplever, som många av dem jag har pratat med, som jag gjorde research med inför att skriva den här boken, som har varit i samma situation som henne och gjort en sån här stor kroppsförändring, att på insidan är hon samma person.
Mm.
Men hon blir plötsligt, är hon värd att älskas då,
mm,
när skalet är förändrat. Och att det gör henne liksom väldigt förvirrad. Så det har jag mött och även också tankar kring det här med bekräftelsen och sociala medier, att jag tycker det är superhärligt med Instagram. Jag är jättemycket där själv. Mohangren.se och på Facebook. Det är ju roligt, men samtidigt är det ju verkligen en parallell verklighet som inte egentligen har någonting att göra med våra verkliga liv. Bara ett sånt exempel var liksom att jag fick fråga om man menar en sån här mattidning, och då ville de att jag skulle laga mat hemma hos mig. Och min första reaktion var, nej det går inte, jag har ett så fult kök. Jag lever inte alls uppe, jag har ingen till de här inredningstidningarna och allt det här som man ser folk lägga ut på Instagram nu för tiden.
Mm.
Jag har ingen köksö och inget marokkansk kake liksom, utan det och så var jag tvungen att tänka till, men får jag skärpa mig liksom, och delta i lite, liksom, bjössa på lite diskbänksrealism liksom.
Mm. Mm.
Men jag tror att det är ju där att vi nu för tiden så, eller förr i tiden snarare, kanske man stötte på liksom en granne som berättade en gång om året att de hade fått något nytt coolt jobb. Och man blev lite så här, som imponerad, som lite avundsjuk.
Mm.
Och nu går man ut på Facebook och ser en gång om dagen, någon har sprungit en mil, någon har förlovat sig, någon har fått ett toppjobb. Och det gör ju också att, tror jag, att vi blir stressade eller påverkade av det. Så att det är också många sådana reaktioner har jag fått, liksom att människor som kan känna igen sig. Och jag tror ändå, det här är ju ingen bok, det är inga pekpinnar i den. Jag tycker mer att det är intressant att fundera över hur förändrar det här oss? Och ja, sätta på något sätt, ringa in det.
Tack ska du ha, Moa Hangren, för att du kom till Utvik och böcker.
Tack snälla för att jag fick komma.
Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. För många unga killar och tjejer är Zlatan inte bara den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Han är nästan övernaturlig. Han kan göra vad han vill. Han har blivit en legend med superkrafter. Lagom till jul ger nu förlaget Modernista ut boken Zlatan samlade legender. På 160 sidor får vi lära känna okända sidor av legenden Zlatan. Som att Zlatan kan äta soppa med pinnar. Och att när Zlatan var liten fick hans föräldrar sova i hans säng när de var mörkrädda. Och sist men inte minst legenden att Zlatan inte firar jul. Julen firar Zlatan. Zlatan samlade legender är den perfekta julklappen att samlas kring och skratta åt, oavsett om man är 9 eller 99 eller odödlig som Zlatan. En av höstens deckardebutanter som har fått stor uppmärksamhet och fina recensioner är Pascal Engman och hans bok Patrioterna. Det är välförtjänt beröm. I Pascal Engmans 460 sidor tjocka bok befinner vi oss i Stockholm. En kvinnlig journalist blir mördad och det rör upp starka känslor. Många vill hämnas den mördade journalisten. Alla blir rädda efter att ha utsatts för hot. I bakgrunden lurar en nazistisk terrorcell som upprättat en lista på vilka de ska döda i sin kamp för ett helt svenskt Sverige. Författaren Pascal Engman, som arbetat som journalist på Expressen under många år, vet hur det är när kvinnliga kollegor utsätts för både hot och hat. Boken är redan såld till flera länder och kommer troligtvis att bli film. Patrioterna är en av höstens, nej, nog årets absolut bästa kriminalromaner med en handling som dessvärre är lika aktuell som skrämmande. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln. Zlatan samlade legender, modernista, och Patrioterna av Pascal Engman, Piratförlaget.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.